Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av ingen mindre än Lena Andersson. Det blir ett samtal om kärlekens essens, frihet och skillnaden mellan falsk och äkta liberalism. Jag vill tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill också tacka för ditt tålamod med det långa uppehållet. Du ska veta att jag inte har legat sysslolös. Tiden har gått åt till att skriva färdigt boken Älskade Public Service tillsammans med Jens Ganman. Det mesta är nu färdigskrivet. Nu återstår redigering, sättning och tryck och snart kommer vi öppna shoppen för förbeställningar. Och apropå det så vill jag också berätta att det är bokrea på aronflam.com och på samistadpublishing.se mellan den 18 och 28 februari. Så det här är en svensk tiger som i vanliga fall kostar 249 kronor kommer du att kunna köpa för reapriset 189 kronor. Och det gäller böcker som Jag älskar att bli citerad eller Jag bombade som du kan få nu för bara 49 kronor, kostar 149 idag. Och den här bokrean är inte bara på aronflam.com/merchandise utan den här bokrean är ju även på samistadpublishing.se, det förlag som jag har grundat med hjälp av dig. Och på samistadpublishing.se där kan du hitta böcker av Henrik Jonsson eller ja, en bok av Henrik Jonsson i alla fall. Och det är Frihetligt självförsvar till reapriset 189 kronor. Eller till exempel Magnus Norells Kalifatets kollaps och återfödelse till reapriset 119 kronor. Fredrik Anderssons Politiskt korrekta alla barnen. Eller Carl Johan Sonessons Skånes kamp mot coronan. Låter spännande. Och sen så finns det såklart en massa bokpaket. Du kan få Samistad politisk samtid och då blir det en blandning av till exempel En svensk tiger, Frihetligt självförsvar, Skånes kamp mot coronan och 1979 och arvet efter politisk islam av Magnus Norell. Så såna här fantastiska erbjudanden kan du alltså hitta på samistadpublishing.se. Och är du intresserad av bara mina böcker så finns de som vanligt även på aronflam.com/merchandise. Och om du ännu inte stödjer Dekonstruktiv kritik kan du göra det via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Innan jag presenterar Lena Andersson vill jag också tacka Helsingborgs Dagblads ledarskribent Saba Bene Perlenberg för den fina recensionen av min och David Eberhards reaktionsvideo på Bianca Kronlöf i SVT:s Min sanning som fått rubriken citat "Swisha för sexism" slutcitat. Jag vill dock påpeka att vare sig jag eller David Eberhard identifierar oss som konservativa, även om det är så att Perlenberg har uppfattat oss som sådana. Jag anser mig själv vara tämligen klassisk liberal och så har jag även uppfattat Davids politiska hållning. Vad Pärlenberg själv har för politisk uppfattning vet jag inte, men jag hoppas att han har det lättare att hålla isär politiska uppfattningar än sexism och humor. För dig som vill se det humoristiska mästerverk som fått Helsingborgs Dagblad att rycka ut till Bianca Kronlöfs försvar så ligger det på min YouTube-kanal. Glöm inte att gilla, prenumerera och dela med dina vänner mens du är där. Lena Andersson behöver ingen närmare presentation. Hade vi levt i en meritokratisk värld hade Lena Andersson redan suttit i Svenska Akademin på alla 18 stolar. Hon är en av vår tids största intellektuella. Inte för att konkurrensen i Sverige är särskilt hård, men i det här avsnittet av dekonstruktiv kritik talar vi om kärlekens essens, frihet, individualism kontra kollektivism och skillnaden mellan falsk och äkta liberalism. Framförallt med utgångspunkt i Lena Anderssons bok om falsk och äkta liberalism. En liten guldklimp till bok som verkar ha gått de flesta förbi. Tur är kanske det. Det är en svidande uppgörelse med de filosofiska strömningar som format Sverige, både som kultur och statsbildning under det senaste århundradet. Boken borde vara obligatorisk läsning i skolan och hade den fått större utrymme misstänker jag att vi hade fått se betydligt mindre av Lena Andersson i offentligheten. Du hittar länkar till både romanen Egenmäktigt förfarande och Om äkta och falsk liberalism på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Med de orden presenterar jag den oefterhärmlige Lena Andersson. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Lena Andersson.
Tack så mycket.
Jag brukar ju inleda den här podden, jag vet inte, har du lyssnat någon gång?
Ja, det har jag.
Okej, då vet du kanske att jag brukar inleda med en fråga som är väldigt generell, nämligen vem är du? Men eftersom jag har dig här nu, Lena, så tänkte jag inleda med frågan, vad är Lena Anderssons essens?
Den var svår. Det är nog sökandet efter förståelse. Att förstå. Inte efter förståelse, utan sökandet efter att förstå sånt jag inte förstår.
Det är alltså inte exakt samma sak som nyfikenhet. Den är inte lika allmän.
Nej, det kan man säga. Förståelsen är mer inriktad på det jag redan är nyfiken på. Förståelse kan också vara att försöka förstå är också att jag vill förstå varför jag inte förstår vissa människor och vad de skriver till exempel i tidningen. Okay. Eller vad det kan vara.
Och hur har det gått?
Det går inget bra. Nej. Ofta. Nej. Men jag skulle säga att någon sorts essens nog är det faktiskt att försöka förstå varför det är som det är. Och varför folk tänker som de gör och hur det står i relation till mitt tänkande.
Och det kommer vi absolut att komma in på. Men jag tänkte inleda med att säga att jag älskade Egenmäktigt förfarande.
Vad kul.
Jag tyckte den var briljant.
Tack.
Och dessutom så tyckte jag att den var vad som behövdes i vår samtid. Men sen var jag såg föreställningen.
På skala eller?
Exakt. Ja. På premiären till och med, tror jag. Därför att jag fick ett sånt här exemplar och såg dig på scen.
Ja, det var det premiären. Mm.
Och då blev jag inte besviken, för jag hade förväntat mig nästan min reaktion. Men lite arg blev jag, därför att jag upplevde det som att den här uppsättningen hade gjort Hugo Rask till bad guy och fråntagit Ester Nilsson hennes personliga ansvar, helt enkelt. Och då undrar jag, upplever du, för den blev ju en jättesuccé, Egenmäktigt förfarande.
Mm.
Upplever du att debatten efteråt, eller diskussionerna efteråt, att de korrekt förstod sensmoralen i boken?
Nej, det upplevde jag inte att det gjorde. Att man gjorde, nej.
Varför det?
Ja, alltså det var väl lite olika tolkningar, men den gängse typiska tolkningen hade mycket att göra med att hon var kvinna och därför var man på hennes sida på något sätt. Och, men också att kanske att ja, någonting om självbedrägeri och sådär som jag inte var också en del tal om. Och det var också på baksidan av boken. Vilket jag efteråt ångrade att det stod där att jag inte hade stoppat det. Men för jag tyckte inte det handlade om självbedrägeri. Men så det fanns lite olika tolkningar. Men jag tyckte att man missade det som jag kanske själv förstod efteråt att den handlade om. Att de har två olika världsbilder, de här två personerna. Alltså, det vill säga två olika syn på relationer som följer av det. Att det följer med förpliktelser. Jag tycker visserligen att hon har ett ansvar förstås. Men jag tycker också att han har ett ansvar att förstå vad han ger sig in på och förespeglar henne. Den där delen tycker jag inte kom med så mycket.
Jag förstår. Därför att sen så skriver du en bok till som heter Utan personligt ansvar.
Mm.
Som handlar väl om nästan samma sak. Det är återigen Ester Nilsson. Och hon lurar sig själv. Det vill du inte kalla det för. Utan hon... Vad?
Ja, det är nästan samma sak men inte riktigt. Ja, nej. Hon tror på det där. Alltså, hon lurar inte sig själv därför att hon på riktigt tror på att det där ska gå. Den här relationen med en gift man som hon, därför att hon har en annan syn och sätt att se på det hela, nämligen att inleder man en relation med någon och är gift så är man beredd att skilja sig. Och det är inte den mannen, han har inte den typen av tänkande kring det. Och det tycker hon är konstigt att man inte har och övertygad om att det är bara en tidsfråga. Så, och det är inte självbedrägeri eftersom hon har klart för sig att det skulle kunna vara självbedrägeri, men tror verkligen att det här kommer att hända.
Så det är hopp?
Mm, hopp ja.
Den sista ondskan.
Är det hopp?
Enligt myten så är det ju så att hon med asken, Pandora, hon vaktas av Prometheus brorsa, Epimetheus. Och han somnar. Det är därför hon öppnar asken och så lyckas han vakna i tid för att stänga in bara en av ondskorna och det är hoppet. Så den måste vi bära inom oss.
Ja, jag har ju faktiskt någon diskussion jag också om att hoppet är, inte att det är ondska, men att det är förslavande. Slutet på egenmäktigt förfarande. Det förslavar för att man alltid kan hoppas då. Och då är man inte fri.
Nej, så får jag bara fråga två saker till om just egenmäktigt förfarande. Och det första är... vad har du för referenser? Har du några referenser när det kommer till liksom kärleksromaner? Av den typ jag uppfattar att du har skrivit. Den påminner mig när jag läste den om Milan Kunderas Varats olidliga lätthet på något sätt.
Ja, vad trevligt. Den har jag faktiskt inte läst. Jag har läst annat av Kundera, men inte den. Ja, det var nog snarare... alltså Jane Eyre och sådär hade jag läst ganska noga några år innan jag började skriva den här. Jag läste den när jag var ung och förstod mig inte alls på den, och sen läste jag om den när jag var i 40-årsåldern, 40 prick var jag väl, och tyckte då att den var väldigt rik och intressant. Men sen läste jag en hel del kärleksromaner för att se hur andra gjorde och kanske för att se hur jag inte skulle göra. Jag bestämde mig till exempel för att inte vara det minsta vag, så där som det lätt kan bli.
Mm.
Särskilt när man vill dölja någon sorts, skydda någonting eller dölja någon verklighet bakom eller så. Det skulle vara platser och det skulle vara bussar och det skulle vara väldigt konkret. Det var något jag bestämde mig för.
Ja.
Så att jag hade inte så mycket referenser. Själva känslan då, den här, alltså att beskriva den här kärlekskänslan, den romantiken, den kommer nog från Hollywoodfilmer och sånt som jag har tyckt om att se på själv.
Jaha, det är ju så banalt, förlåt att
säga. Ja, men det tror jag.
Okej.
Okay. Alltså, det är alltså själva, inte sättet att skriva då, utan själva den känsla jag vill frammana hos henne.
Ja, och det märks, alltså kärleksromaner är ju av tradition romantiska. Mm. De brukar ju vara det, i alla fall. Den här är väl kanske inte riktigt så romantisk.
Nej, det är den ju inte.
Och då måste jag fråga den sista frågan innan vi går vidare, och det är, kan man analytiskt förstå, eller dialektiskt kanske du skulle säga, förstå kärleken? Kan man förstå kärleken?
Ja, man kan förstå, alltså förstå känslan kanske är meningslöst. men förstå förloppen som inträffar när man försöker få till stånd då en kärleksrelation, det går ju bra att förstå och analysera. Jag tycker inte att man tappar huvudet till exempel. Man har bara ett annat sätt att tänka medan man är förälskad. Man är inte blind heller, skulle jag säga. Man är hyperuppmärksam. Men man, däremot så har man lite större tilltro till just hoppet än man har annars.
Ja, vad som vore rimligt.
Ja, men det kan ju vara rätt. Det har ju hänt.
Jaha.
Att saker har blivit efter många hinder och sådär. Det är inte bara på film eller i böcker det händer. Det har ju hänt i verkligheten. Och den lilla hoppet räcker ju för att man ska hänga i för länge då. I många fall. Så jag tror att det går att rationellt förstå och analysera. Men inte varför man blir kär eller varför just den personen. Det är svårt, tror jag. Det är inte meningsfullt.
Så kärleken har ingen essens?
Ja, den är den där känslan. Eller ja, kärleken sen om det blir en riktig relation då, så är det ju. Då går det över i något annat. Det är en massa andra saker, fördjupnar och tillit. Och... Men själva den där känslan är essensen. Har man den så behöver man inte fundera så mycket.
Då förstår man den, ja. Om man upplever den, att uppleva den är att förstå den.
Ja, just det. Att uppleva den är att förstå den. Mer behöver man inte.
Jag ställde frågan mest för att jag tycker att det är kul. Det finns en motsägelse i den offentliga Lena Andersson. Som man läser så många krönikor av. Som är så rigoröst tänkta och uppställda. Och de två romanerna där du uppenbarligen brottas med kärlek och relationer. Liksom. Men det har det att göra med att du inte förstår andra människor? Är det en del av det?
Alltså jag både förstår och inte förstår. Hur ska jag säga? Jag kan uppleva att jag förstår väldigt väl. Jag kan avläsa människor nästan av hur de skriver i tidningen. Men ibland krockar med... ibland kan saker krocka med hur man tycker att det borde vara också.
Jo.
Och då kan man drabbas av sånt som Ester Nilsson drabbas av. Hon tycker att det borde inte vara så här.
Nej.
Och då får det inte vara så.
Särskilt Hugo Rask borde vara klar och tydlig.
Ja, och inte alls slarvig på det här sättet. Och så att förstå är ju en sak, men man gör ju det bättre när man är liksom kylig. Inte står i någon sorts beroende relation känslomässigt eller så. Då är det lättare att förstå andra.
Och apropå känslomässiga beroende situationer, du växte upp socialdemokratiskt har du sagt i någon intervju. Men har sedan mera lämnat rörelsen, eller hur man nu ska uttrycka saken. Får man fråga varför?
Ja, alltså jag har ju aldrig varit, jag har lite engagerad var jag väl en slags, men jag har inte liksom varit medlem egentligen. Så där i något parti, i socialdemokratiska partiet då. Eller jag var nog det ett tag faktiskt. Fast inte på något engagerat sätt. Men ja, men det får man verkligen fråga. Alltså det var nästan som en uppenbarelse att jag plötsligt förstod att ska jag säga att jag hade haft fel skulle jag vilja egentligen säga, men det kan missförstås kanske, att jag inte hade, det fanns ingen bas i det. Det var mer ett tyckande eller en känsla av hur det borde vara. Och till exempel vad är rättigheternas plats till exempel i den socialdemokratiska tanken? Det är väldigt oklart.
Nej, det tycker jag väl. Alltså Per Albin ger ju uttryck för att det är positiva rättigheter som gäller.
Ja, det är det som gäller. Men det går ju inte ihop med de negativa.
Nej, det gör ju inte det.
Nej, det går inte att få ihop det.
Nej.
Och det var väl det jag insåg då. Att om detta med rättigheter på något sätt finns. För det var ju... Ja, när jag växte upp pratade man inte om rättigheter.
Vad pratade man om?
Nej, man pratade inte om rättigheter. Det var trygghet. Men man talade inte som det här med mänskliga rättigheter. Det kom ju sen. Efter murens fall. Så det var inte rättighetsbaserat. Och sen insåg jag att rättigheter måste ju då vara någonting. Och så läste jag en bok av om mänskliga rättigheter. Så jag skulle recensera den eller vad jag skulle göra. Av Hans-Ingvar Roth. Och där han gick igenom olika rättighetsbegrepp. Det här kan ju låta som att man borde ha tänkt på tidigare, men det hade inte jag riktigt ändå. Och så kom han fram till då Robert Nozicks, som då bara på ett par rader återgav han att han menar att man kan inte ha en rättighet som innebär att någon annan är tvungen att förse den här personen med den här rättigheten.
En rättighet som blir en skyldighet.
Ja, just det. Att framförallt det här att förse någon annan med. Alltså att man själv då blir... För att vi har ju skyldigheter. Om alla är fria så måste vi ju respektera andras frihet. Men det är ju inte en, det är inte ett åliggande där jag ska förse någon med frihet. För det har de. Och jag har det. Den här balanspunkten upptäckte jag fanns inte där. Utan det var någonting skevt med det här som vi bara accepterade. Och konstigt. Och då läste jag... Alltså började jag tänka mer på det där och så läste jag Robert Nozick och sen såg jag ju att det där var ju mer rationellt hållbart då.
Hur gammal var du ungefär när den här insikten drabbade dig?
Ja, men jag var gammal. Jag var alltså, det här var ju hösten 12. Jag var 42 år. Men
sent ska syndaren vakna.
Ja, och jag menar, det är ju många som inte bryr sig om det här.
Ja, ja, absolut.
Verkligen.
Man kan leva ett praktiskt liv helt utan problem.
Ja, verkligen. Utan och känna sig väldigt moralisk och bra.
Utan tvekan. Jag tänkte, för det är ju så intressant, för sen så har du ju skrivit den här boken om falsk och äkta liberalism.
Ja.
Och här råder ingen otydlighet, skulle jag säga. Till och med struket under en sak på baksidan. Det är inte så vanligt att man gör... Frihetens grund är inte tankens velighet. Hos den finns inget lojt och sladdrigt. Friheten är tankens påle i köttet. Hyfsat dogmatiskt.
Ja.
Och som jag förstår det så handlar den här om vår samtid och de idéer som, ska vi säga, till viss del styr oss då.
Ja, verkligen. Det gör de. Alltså dogmatiskt, ja, i den meningen att här vill jag faktiskt lägga fast att liberalism inte är frånvaro av någonting fast, vilket det ofta tas för. Eftersom man ska vara fri så låter det som att det ska vara löst. Men det finns någon sorts dogm i det. Och det är ju frihetens dogm. Och vad är den? Jo, men den är urskiljbar. Den är inte allting. Den är inte vad som helst. Den är vad den är. Och kan inte vara känslans frihet till exempel. Det är bra om man känner sig fri. Men det går inte att grunda någon idé på det. Därför att det går ju inte att veta när man har uppnått den eller när andra har uppnått den.
En person i en isoleringscell kan ju känna sig fri.
Ja.
Det behöver inte betyda att den är det.
Just det. Så jag ville ju dels reda ut när jag fick det här uppdraget då, för det var ju liberal debatt som frågade om jag ville skriva en bok i deras serie, så tänkte jag, då ska jag passa på att reda ut de här sakerna för mig själv ordentligt och skriva där jag var precis då i min studerande då, som jag hade ju ägnat mig åt sedan 2013, och skred till verket för att klargöra vad är frihet, vad är liberalism. För jag menar, den gängse standardtolkningen är ju att det ändrar sig med tiden, det är historiskt. Det är ingenting man kan säga egentligen vad det är, för det är undflyende. Men
det går inte att avgränsa mot socialismen.
Nej, eftersom...
Har jag hört som argument på sistone?
Ja, verkligen. Mycket konstigt är det ju.
Ja, det är det.
Och Men det är ungefär där vi står idag. Så att det har inte hjälpt att skriva boken.
Får man fråga, vem är tänkt att läsa den? Vad var syftet med den liksom? Alltså från beställaren?
Jag vet inte vem de tänker. Det är en förening är det ju som står Folkpartiet nära, numera Liberalerna. Och de har väl inte så många följare, men de kanske var tänkta. Men de förordar ju inte det här, den här synen på liberalism. Men jag passade på att skriva det här när jag fick frågan.
För jag ser det som klassisk liberalism. Alltså verkligen klassisk liberalism. Du utgår ju från de två, skulle jag säga, grundläggande principerna som är yttrandefrihet och äganderätt.
Ja, just det.
Och jag gillade din förklaring på äganderätt också.
Ja.
Och sen så går du igenom samtiden och det här samtida problemet som du är långt ifrån ensam att försöka definiera var det går fel. Var det blir liksom postmodernt. Ja. Men du går direkt till antiken och sofisterna.
Ja. Ja, men jag tycker att det hänger ihop.
Varför?
Postmodernismen är ju inte ny då när den uppträder under det namnet. Det finns ju bara ett visst antal tankar man kan tänka i världen och sätta ihop på olika sätt. Och de har vi med oss genom idéhistorien. Och jag tycker att jag ser den här, genom hela idéhistorien så löper de här två spåren som vi kan urskilja i antiken redan. Alltså idén om att allt flyter eller att det är fast.
Mm. Skeptiker mot dogmatiker.
Ja, eller de som tror på antar att det finns essenser och att det är relevant att tala om.
Mm.
Och de som anser att det är bara en synvilla. Någonting vi med vår perception falskeligen uppfattar. Och det blir då någon slags radikal skeptiker, ja. Samtidigt som Sokrates ibland som förordar essenser ju är väldigt skeptiskt lagd. Alltså, men det är liksom mer en psykologisk läggning. Den är inte ontologisk. Han menar ju inte att världen inte går att förstå. Tvärtom. Medan samtidens skeptiker är ju mer så här att ingenting går att påstå. Eller det är undflyende och nästa år är något annat som är sant. Och sen när postmodernismen kommer så är det en version, någon sorts version av sofism. Så som de, inte perfekt, det är inte exakt samma, men just att verkligheten ligger i språket.
Mm.
Att det är essenser just i en förvillelse. Och att allt rör sig då, så att det blir historiskt sant. Det här historicistiska synsättet.
Jag tyckte det var väldigt fint och lite överraskande. En sak som också skiljer din genomgång från många andra jag läst, det är i mer nutida exempel hur du säger liksom att man har övergett förståelse till förmån för mätbarhet.
Ja.
Och så ser du på den logiska positivismen och Axel Hägerström.
Ja, de är ju antimetafysiker då.
Ja.
Och den... Alltså då blir ju världen helt obegriplig ur ett mänskligt sätt att tänka. För vi är metafysiker. Jag menar inte med det Gud eller religion. Utan tänkandet om det fysiska. Och essenserna. Och att saker hänger ihop på olika sätt i en struktur. Det vet vi att det gör. Att det finns hierarkier i gott och ont. Och viktigt och oviktigt och bra och dåligt. Vi vet det, så vi får ju kämpa när vi ska vara sofistikerade och lösgöra oss från det där. Det går ju inte riktigt. Man märker ju det att det omedelbart smyger in bakvägen de här hierarkierna eller de här essensen i fenomenen, att fenomenen har en riktning, en teleologi, alltså att Men om man har bestämt sig rent akademiskt eller intellektuellt för att nej, jag tror inte på det där, jag ska inte hålla på med det för det är common sense och det är osofistikerat, då kan man inte tänka. Man kan inte lita till sitt förnuft och sitt förstånd och sin förståelse, utan man måste gå till mätandet.
Och om man ska ta dig på orden här, då kan man säga att egentligen idag dialektiskt ser du någon sida som företräder det du säger, eller är det bara logiska positivister mot relativister?
Ja, det är en bra beskrivning. Just det, för det är inte riktigt samma sak. Nu.
Nej. Den ena har kostym och den andra använder inte deodorant. Jag skojar.
Det är sant, för de har blivit rädda för relativismen nu, ja, eftersom den ledde till Trump på något sätt. Och till alternativa fakta och sådär. Att jag bestämmer vad som är sant. Och det vill de inte ha. Men då blir det logisk positivism. Och så blir det att man inväntar ett forskningsresultat innan man vet någonting om sånt som människor har vetat i alla tider.
Ja.
Och som människor bara vet genom att använda sitt förstånd, sitt förnuft och common sense.
Du kan inte mäta vad som är gott och ont.
Nej. Och inte vad som är rimligt. Och inte sånt som inte behöver mätas, för att det är på en annan nivå på något sätt.
Det ger inte mer förståelse om man vet hur många oxytocinpartiklar som utsöndras när du är förälskad.
Nej, det är ett bra exempel, för det där talar man ju om ibland. Det är bara partiklar.
Ja.
Men sen har vi tolkat det som att det är det här. Och vi verkar vara överens eftersom vi förstår litteratur om detta sen länge tillbaks. Förstår varandra hyfsat i alla fall. Någorlunda.
Det är ingen skillnad på en död och levande kropp, för de har lika många partiklar i sig.
Ja, det är ungefär som David Hume. Jag har något exempel där i boken när David Hume brevväxlade med Adam Smith och tyckte att döden var ingenting att oroa sig för. För det var ju... Ja, det var ingen skillnad.
Nej.
Ungefär, för att... Och då, ja, det blir ju absurdism då.
Det blir ju det, för de flesta kan se skillnad på en död och en levande kropp.
Ja, och förstår att det känns olika också.
Ja, eller i ena fallet känns det. Och i andra fallet känns antar jag inte alls faktiskt.
Ja, vi antar det.
För det här du har skrivit här, det här påminner lite grann om saker jag har skrivit i min tigbok, fast...
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bättre formulerade, färre stavfel och mer stringent.
Ja, du frågade förut om jag såg någon som var på den här sidan. Och
ja.
Det är ju väldigt få i offentligheten. Så att jag tror att det finns några katoliker som förstår vad man pratar om.
Varför just katoliker?
Ja, därför att de har Aristoteles i basen.
Mm.
När de pratar om religion, då förstår man inte varandra längre riktigt, när det blir Jesus och sådär. Men i det filosofiska så finns det en förståelse av just det som jag också var inne på med egenmäktig förfarande, att det finns en riktning i händelser. Alltså att det inte är godtyckligt. Vi människor vet, vi kan inte mäta det, vi kan inte hitta någon forskningsrapport, men vi människor vet att om man träffas många gånger och det är någon laddning, så betyder det någonting ju fler gånger man träffas. Alltså det finns någonting som händer där. En
intention.
En intention, en investering om man vill kalla det, som man inte kan krångla sig ur genom bara säga, nej, jag har inte lovat dig någonting. Alltså det ligger ett löfte i handlingen.
Ungefär som att det ligger en ek i ett ekollon.
Ja, precis. Precis så. Och det där är svårt. Det där hade, den här boken då, Egenmäktsförfarande, den rönte ju större förståelse, tyckte jag, i katolska länder än i anglosaxiska.
Okej, vad intressant.
Ja, jag tyckte det var väldigt intressant. Inte försäljningsmässigt och sådär, det är inte, den säljer ingenting, men utomlands, men just det här att i anglosaxiska länder så har, är det, inklusive Sverige, så är det så här, ja, han dejtar henne och vill inte ha henne sen, vad är problemet?
Mm.
Medan där var förståelsen större för att det finns någonting som händer mellan dem som har en fortsättning i en riktning som är inbyggd i händelseförloppet, i situationen.
Ja, men det är något annat också, för Ester får ju inte, söker hon svar på rätt sätt?
Nej, alltså det finns mycket övrigt att önska när det gäller henne, verkligen. Men hon söker ärligare än
Hugo.
Ja.
Mm.
Hon är öppnare med det, med vad hon håller på med.
Ja, det är hon även i uppföljaren. Där har jag glömt vad den manliga huvudpersonen.
Olof,
ja. Så var det. Det här med sidan. Alltså att jag frågade dig vilken sida. Jag skulle vilja knyta det också till din strävan efter att förstå dem omkring dig i den kultursfär du kommer ifrån. Så undrar jag, har du reflekterat någonting över individualism och kollektivism?
Ja.
För det antyds, du kommer in på det här en hel del. Men att det skulle kunna finnas olika psykologi i genomsnitt för individualister och kollektivister.
Ja, det har jag inte skrivit om, nej. Inte att de är med olika till sitt psykologiska, sin läggning.
Ja.
Det är de nog, ja. Det skriver jag inte om eftersom det, jag försöker hålla mig till det filosofiska. Att man så att säga väljer en tanke.
Ja, du skriver någonstans att postmoderna lider av så stor sanningslidelse att inget duger som sanning.
Ja, det var en lite sådär kanske retorisk grej för att gendriva den här tanken att de är totalt sanningsrelativistiska.
Ja. Men jag tänkte på den därför att det var också i sammanhanget där folk kan väl, alltså, känna sig fram till vilka de är.
Ja.
Mm. Och när jag tittar på ja, men framförallt unga människor idag, det som jag skulle vilja kalla atomism och inte individualism alls.
Ja, just det.
Det är att de plockar ihop sin individ av gruppidentiteter. Har du tänkt på det? Att det är liksom din sexuella läggning, din hudfärg, din klass, ditt kön.
Ja, men det
kan ju inte sägas vara individualism. Kan
nej,
det?
Jag håller helt med. Jag undrar om jag inte har någon passage om det där, att jag kallar det för subjektivism.
Ja, jag tror det.
Och det är atomism också. För att individualism uppfattar jag inte alls på det sätt som den klandras för eller skylls för i samhället idag. Det är en ganska formell historia, också den liksom, friheten är rationellt analyserbar och vilken relation vi står i till varandra. Sen finns det alla de här andra komponenterna med psykologi, sociologi. Och jag upplever också att den här så kallade individualismen som egentligen är subjektivism, alltså att hur det känns, och atomism, att man är en partikel som flyttar omkring bara utan koppling till någonting, inklusive en struktur i världen, att den ju omedelbart blir kollektivistisk. Omedelbart. Den handlar om att söka sitt kollektiv.
Mm.
Inte att hitta sig själv eller vara avvikande, utan att i så fall hitta en grupp som är avvikande som man kan klandra andra för att man inte får tillräckligt mycket respekt.
Ja, du kommer in på det. Jag har strukit under väldigt mycket i den här boken och gjort många, många hundöron. Och vi kommer inte hinna med allt. Den är ju, du använder ju ett inte helt lätt språkbruk alla gånger.
Nej.
För hade den varit mer lättfattlig, då tror jag fler hade blivit förbannade på dig.
Ja, det tror jag.
Faktiskt, därför att du skriver saker som... I en demokrati som den svenska under 1900-talet utgjorde därför folkviljan den närmast oinskränkta makten ett majoritetens välde kanaliserat genom partiet. Med stort P dessutom i partiet. Uh-huh. Det är ju en väldigt hård kritik mot svensk mot det svenska statsskicket.
Ja, men det var ju åt det hållet det var barkade framförallt. Allt mer också. Alltså vårt intresse för konstitution till exempel var ju mycket avtagande här i Sverige.
Jag tror inte de flesta kan grundlagarna idag.
Nej, det kanske man inte kan, men idén om att man ska ha en konstitution som ligger ovanför den demokratiska viljan just nu är ju mer en principiell sak. Och den var ju starkt ifrågasatt snarare. Därför, det är därför jag menar det här med rättigheter var inte på tapeten. Därför att det var ju demokratin som skulle avgöra vad man hade för rättigheter. Det vill säga valen.
Mm. Folkviljan.
Folkviljan. Och därmed den som vann valet hela tiden. Och det där var ju högst avsiktligt därför att man hade avskaffat metafysiken.
Mm.
Och rättigheter är metafysik.
Så skulle du säga att vi idag bor i en liberal västerländsk demokrati?
Ja, det skulle jag ändå säga. Men med sina fel och brister. Formellt absolut. Informellt lite sämre tycker jag.
Varför?
Därför att jag tycker att det finns en censurtendens som vi sköter själva i det offentliga utan att vi behöver några lagar till vår hjälp eller tvång. Vi ordnar att vi lägger band på oss själva, vi har självcensur, vi har de här enorma rörelserna, MeToo och flockrörelserna, stora grupprörelser som blir ju, alltså som fungerar som en sorts censur medan de pågår. Och det har ju varit den ena efter den andra. Och på det sättet är det ju, tycker jag inte vi lever upp till i själva det kallas väl för politeia va, på grek, alltså det är regim på engelska, regime. Alltså den här, det som är, ja, jag vill inte använda ordet normer för det är ju så använt på andra sätt, men själva andan i samhället, och särskilt bland de skrivande klasserna. Där har det hänt någonting, tycker jag, på senare år som innebär att det finns en renhetslängtan, alltså att ta bort de som inte har rätt uppfattningar. Vi ser ju senast nu med Joe Rogan här och hur han har beskrivits i vissa artiklar är ju helt otroligt.
Är det några speciella du tänker på?
Artiklar?
Mm.
De går ihop för mig, men det är de här där han kallas för högerextrem och där man har tagit bort, där man skriver såna här saker som att Spotify har inte tagit bort hans avsnitt trots att de är högerextrema, ungefär så där att han är ju för det första inte högerextrem, men och så kallas han för transfob, som man ju alltid gör om man inte har så att säga den rätta terminologin där. Och alla de där begreppen har kommit upp. Jag tycker faktiskt att det är lite aningslöst. Gång på gång händer det här också.
Ja, det är noterat. Har man väl avfärdat en person genom att berätta vilken ond berättelse om världen som denne förmedlar utan att gripa sig verket an med att säga var i felet består, behöver man sedan inte lyssna. För att citera Lena Andersson.
Ja.
Mm. Ja, men och det här har ju någonting att göra med hur vi ser på sanningen idag.
Ja, det har det. Mycket. Det
finns inte riktigt längre.
Nej, eftersom man hela tiden anses diskursen går före. Alltså, vad skriver man in sig för diskurs om man har påstått någonting? Och då spelar det ju ingen roll om det stämmer eller inte, eller om det ligger något i det man säger. Eller om det är intressant, eller giltigt, eller tankeväckande. Vad är det för diskurs man skriver in sig i? Det kan vara då en transfobisk diskurs, det kan vara en antisemitisk diskurs, det kan vara en högerextrem diskurs, eller vad som helst. Man skriver in sig, om någon kan säga, nu har du skrivit in dig i den diskursen, då behöver man aldrig diskutera innehållet.
Exakt, som jag tar upp Israel-Palestina-frågan, då är det kört, liksom, därför att jag har redan...
Ja, vi behöver inte lyssna på det.
Nej.
För det har du skrivit in dig. Och då det går ju inte att förstå hur man ska nå kunskap då om någonting, eller komma på nya tankar, eller lära sig något av någon annan. Och då får man gå till de här datapunkterna, alltså statistik, siffror, allt detta som bara är en liten del av mänsklig kunskap.
Ja, för det du skulle helst av allt vilja se, det är att människor börjar tänka igen och använder sig av sitt förnuft.
Mm.
Och då finns det ju vissa saker du tycker att man kanske borde ta lite lugnt med. Bland annat diskursanalys.
Ja. Mm. Den kan ha sin plats, tycker jag. Att man tar ett steg tillbaka och tittar så här hur man har beskrivit saker. Det är inte ointressant. Hur har den här gruppen framställts alltid i filmer eller i vad som helst, böcker, tidningar. Det har sin plats, tycker jag. Och man kan få upp ögonen för det och hur stereotyper vidareförmedlas och sådär. Men när det så fort det är, när det inte går att yttra sig utan att det ligger i vägen för att titta på yttrandet, utan bara blir den här analysen av vilket narrativ man skriver in sig i, då är det ju som att, det är som att vara i kvicksand. Mm. Det är ju helt meningslöst att diskutera.
Ja, det är det som händer.
Ah.
Jag tror med dina ord igen, det kortsluter diskussionen.
Ja.
Och det är där vi är nu.
Ja, det är vi. Det gör mig faktiskt förtvivlad. Och det är då jag känner att jag förstår inte folk. Alltså jag fattar inte varför det ska vara på det här sättet.
Mm, jag lyssnade på en podd för några år sedan när du var och besökte Gunilla Brodrej, uttalar sig så.
Ja.
Och Martina Montelius.
Just det, det är 1,5 år sedan, va?
Ja. Ja, och det påminner mig väldigt mycket om det där citatet. För då hade väl du börjat uttala dig om samtyckeslagstiftning, tror jag.
Ja, jag hade skrivit några artiklar om det. Ja.
Ja. Och din ståndpunkt där är inte den gängse, utan du tycker att det är dåligt. Du tycker inte alls att det krävs samtycke mellan två vuxna individer. Ja. Okej, okay. Där gick det fram i alla fall. Bra. Nej, men vad är ditt problem med samtyckeslagstiftningen?
Ja, det måste man nästan ha konkreta fall, för det är vad jag har skrivit om.
Ja, det har du gjort.
Ja, alltså jag menar att dels har man framställt det som att vi aldrig inte hade samtycke förut som någon slags ideal eller ens krav. Det har vi haft.
Ja.
Våldtäkt har varit förbjudet länge. Sen är det en fråga om en, och alltid har man talat om våldtäkt, att kvinnofrid är ett oerhört gammalt koncept. Som inte uppstod 2017 eller 88 eller något sånt där. Så det är det ena, att man ska inte slå sig för bröstet så oerhört genom att flytta fram, när man flyttar fram den här samtycket på det sätt som har skett, så går det över i något annat. Det är återigen detta med essenser och fenomenens natur. Det går över i något annat. Men den lämnar en balanspunkt, precis som med friheten. Den har en balanspunkt där båda parter är lika fria. Och om det blir så som det verkar ha blivit i praxis, jag vet inte om det är så i domstolarna, men i vissa fall har det ju varit så. Och under MeToo var det ju önskemål på något sätt att det skulle bli mera så. Att det är kvinnan som avgör helt och fullt och enbart när hon är våldtagen. Ja, alltså det går ju inte att se det på något annat sätt än att mannen är fullkomligt rättslös.
Jag har väldigt svårt att säga emot just nu faktiskt. För jag har läste de 3 första domarna som dömdes enligt samtyckeslagstiftningen. Och resultaten blev minst sagt absurda. I ett av fallen så var det en inte helt ung dam som hade fått med sig en person som inte talade svenska så bra. Och när han gick ner på henne, alltså utövade fellatio, så sa hon nej med ögonen.
Mm.
Och det blev han dömd då till våldtäkt och utvisning för.
Ja, ja, Just det.
Och det är ju absurt att hon, för det första kan man tänka sig att hennes lår kanske täcker hans öron, så även om hon hade använt sina ord så kanske det inte hade hörts med all lidelse som säkert pågick. Men därtill så var det så att hon hade inte ens sagt nej högt och tydligt. Hon hade sagt det med sin blick.
Ja, och ibland har det väl nästan räckt, man får i alla fall känslan att det ska räcka att man har känt att det är dåligt.
Ja.
Och då ska det efteråt gå att anmäla och komma fram till att man är våldtagen. Man ska åtminstone kunna tala om det som att man är våldtagen. För att man känner sig våldtagen. Och det måste ju ändå finnas någon slags rimlighet i att man, den andra har en chans att förstå det. Att vi någorlunda är överens om vad en våldtäkt är. Det är ett ord med enorma associationer. Det är alltså... Det kommer ju ändra sig nu när det blir våldtäkter som inte är riktiga våldtäkter. Men hittills har det ju varit alltså, att ens liv är förstört och med viss rätt. Därför att det är ingenting man ska begå. Men om våldtäkt är att det inte kändes bra eller att man inte hade lust just då, eller att man, då kommer ju folk anpassa sitt tänkande efter, ja, och undra om det var en riktig våldtäkt eller inte. Men jag tycker att den här samtyckeslagstiftningen som den har utvecklats är helt obegriplig. Därför den måste ju vara, det måste ju vara en balanspunkt. Det måste vara en objektiv bedömning av vad en våldtäkt är. Och båda parter måste ha en rimlig möjlighet att tolka situationen. Och där måste man också kunna ha rätt att tolka handlingar som en vilja. Alltså vi måste ha någon sorts överensstämmelse vi människor i att gör man vissa saker så betyder det intresse. Återigen, det kan inte betyda vad som helst. Det är klart att det kan bli missförstånd. Men...
Om jag skickar över en drink till dig vid bardisken och vi inte känner varandra, då betyder inte det dra åt helvete.
Nej, det gör ju inte det. Och om någon frågade en åklagare som hade haft något fall där hon hade dömt enligt det här. Och då ansåg ju mannen att hon hade visat intresse. Och hur gjorde hon det då? Hon hade lyft på rumpan när han drog av henne trosorna. Och då frågade jag henne, men det är ju att visa intresse.
Ja, det är väl att underlätta någonting som annars är lite svårt.
Ja, och det är väl väldigt mycket intresse i det. Hur ska han förstå det? Hur ska han kunna förstå att det här betyder att jag känner mig våldtagen? Om hon inte har en pistol mot huvudet, jag menar, då måste vi till med en massa andra.
Men jag tror att du har helt rätt. Alltså, ordet urvattnas i allt högre grad. Typiskt nog så har jag just spelat in en så kallad reaktionsvideo. Vilket innebär att jag sitter och filmar mitt ansikte när jag tittar på något annat som också filmas. Man ser båda samtidigt och ser min reaktion. Och då satt jag och David Eberhardt här och tittade på programmet som typiskt nog heter Min sanning.
Ja, just det.
På SVT. Och då intervjuades Bianca Kronlöf som är debattör och komedian. Och då har hon skrivit en bok. Jag har inte läst boken så jag vet inte hur allvarligt det är. Men hon tar upp att hon är i en destruktiv relation. Där hon till slut flera år efter att den här relationen tar över anmäler sin kille för sitt ex då för våldtäkt. Och allt hon beskriver är att de har haft problem och hon har gett sitt samtycke till massa sexuella saker som hon i efterhand inser är förnedrande. Och sen går hon och anmäler honom. Och när hon väl har anmält honom så får hon frågan av Anna Hedemo, men ledde det till någonting? Nej, men de la ner, men det var inte det viktiga. Det viktiga var att jag kände mig sedd.
Ja.
Trodd. Lyssnad på.
Ja. Men det blir ju på hans bekostnad då kan man säga.
Ja, men det blir verkligen på hans bekostnad. Det blir det. Och också på då sanningen, den rationella debattens, rättssamhällets. Det blir på väldigt mycket bekostnad. Och det knyter ju an till det du skriver om i den här boken. Att de förändrar ju vad ord betyder. De flyttar liksom målposterna. Eller vad man, jag är dålig på idrottsliknelser så jag ska inte använda dem egentligen. Men...
Ja, och det där har ju då blivit en återkommande trop som man säger så här, det är inte längre så att en våldtäktsman eller en våldtäkt är något som sker i parken, utan det kan vara vem som helst numera, och det är en vanlig snubbe, och det finns olika sådana här som man läser gång på gång på gång. Ja, alltså vem det kan vara, det kan det kanske vara, men allt det där beror ju på att man har bytt definition.
Ja.
jag menar, frågan är om det är bra eller dåligt att ha bytt den här definitionen. Och jag tycker det är dåligt. Det finns ju dessutom andra beteckningar, ofredande. Det finns ju en hierarki här som vi ska vara lite rädda om. Och dessutom är ju straffet oerhört... Det är ju mycket hårt straff då. Straffet motsvarar ju ordets valör.
Nu rör just MeToo-rörelsen anser ju att straffet absolut inte, tror jag, motsvarar ordets valör, samtidigt som de då vill urvattna ordets valör.
Ja, men 2 år är inte så lite i fängelse.
Nej, det är säkert mycket.
Ja, alltså för ett missförstånd eller för... om man jämför med att bli våldtagen i en park, som är den stora skräcken för kvinnor.
Mm.
Det är det. Jag menar, det förstår alla att det är en enorm skräck och obehag då. Men det är just eftersom det är ärkevåldtäkten, det är själva våldtäkten med stort V. Mm. Som vi då ska nu lära oss att nej, det är våldtäkt, det är en massa andra saker också. Ja, fast det går inte att byta. För att vi har en hierarki här.
Ja.
Och det är värre med någon man inte vet vem det är.
I en mörk park.
Jämfört med någon som man lever tillsammans med och just då inte ville ligga med. Det är en oerhörd skillnad. Och någon man låg med igår och inte vill ligga med idag. Alltså, det går inte att jämföra.
Exakt. Så, är det någon som har frågat om den här ska börja ingå i skolan?
Nej.
Inte? Då har jag en sista fråga. Om du med förnuftets hjälp kan säga exakt vad du skulle vilja förändra i den svenska statsbildningen för att den inte skulle vara kollektivistisk och överdrivet positivistisk?
När du säger statsbildningen, menar du hela samhället också, eller?
Alltså, i mitt eget huvud när jag ställer en sån fråga så brukar jag utgå från grundlagar, det vill säga som sipprar ner och påverkar.
Ja.
Men du får givetvis ta vilken punkt du vill.
Ja, men jag tror ju att vi kanske skulle byta valsystem till exempel, för att slippa det här krångliga
omvända de hont.
Ja, just det. Vi kanske skulle ha, jag är inte alls säker på, det här måste ju tänka vidare på det här, men vi har det här parlamentariska läget som är otroligt låst och som ju bygger på en enorm proportionalitet, och det finns ju andra valsystem, det finns ju konstitutionalism till exempel, som i USA eller England. Ja, de har inte konstitutionalism, men på samma sätt. Men de har ändå det här majoritetsval i enmansvalkretsar. Tvåpartisystem blir det då. Men det bör ju samtidigt, då får man ju starkare regeringar, så då bör man ju skydda så att säga samhället mot med en stark konstitution eller liknande. Men det är nog bara det ena. Det andra är ju att vi måste återinföra traditionell filosofi, skulle jag säga.
Aristoteles och Platon.
Ja, börja med det. Alltså, det är ju de som är den traditionella filosofin. Den är ju helt död idag. Därför att den anses ju då, allting anses ju förlegat som inte har kommit i år.
Mm.
Det är också ett problem vi har, att vi har en enorm tro på det nya i frågor som inte är av det slaget att det passar. Alltså, människan är inte ny.
Nej, människan, och vissa frågor är eviga.
Väldigt så mycket så. Människan är gammal, likadan jämt. Men det går liksom inte fram. Det spelar ingen roll. Det finns ändå en oerhört tro på att även sånt utvecklas. Och det tror jag inte kommer av statsbildningen eller valsystemet. Så att, men i det där med vad heter det, statsbildningen, så självständiga domstolar är ju viktigt. Och att vi förstod vad det innebar mer och diskuterade mer på det sättet. Jag skulle också vilja ha journalister som är mer... kanske vågar använda sitt förnuft mer, sin intresse för, sin nyfikenhet på, eller sin undran snarare. De undrar aldrig någonting nästan. För jag tror att de tror att det brister i objektivitet när de undrar. För då är det ju deras subjekt
som undrar, tänker om. Och det är inte ett allmänt universellt förnuft. Eftersom man har haft en lång kampanj här mot decennier lång, flera decennier mot att förnuftet är liksom någonting att förlita sig på. Så det är sådana saker.
Jag frågar därför att du nämner ju Platons staten några gånger i den här.
Ja.
Och försvarar den till och med. Och då tänkte jag att det kanske är dags för Lena Andersson, när du har kommit en bit i din karriär, att tänka ut det perfekta samhället.
Ja, alltså, alltså det finns ju de som anser att Platons staten faktiskt är satir. Där Sokrates visar på att det går inte att tänka ut.
Mm.
Och jag tycker att det ligger mycket i det. Så att jag tror inte man ska ta den som... Den har ju beseglat Platons öde väldigt mycket. Man behöver inte bry sig om Platon eftersom han var kryptofascist.
Ja.
Och det är ju dumheter. För att han, dels har han väldigt många intressanta dialoger om allt möjligt på jorden som finns i det mänskliga tänkandet. Men också staten är ju otroligt intressant om man tillåter sig att läsa den ordentligt. Så det där går inte att tänka ut. Det tror jag är faktiskt kontentan av staten. Det går inte att tänka ut. Vi har ju försökt också med socialingenjörskonst att tänka ut saker på skrivbordet.
Ja.
Och det kommer aldrig att lyckas.
Så istället så förordar du ett återinförande av filosofi, därför att där finns principer?
Ja, och där finns, alltså, vi ska tänka i det lilla. Alltså, vi tänker stater och sånt, det är för stora sammanhang. Men i det lilla kan vi tänka. Så vi har på något sätt lärt oss det här att det går inte att tänka ut allting. Det lärde vi oss. Okej. Men då är ju inte svaret att inte tänka alls, utan bara mäta. Eller säga att det där går inte att veta. Och ingenting finns och allting flyter. Utan i det lilla kan vi ju tänka hela tiden. Och i den situationen som vi känner igen, det är det här när man ska tänka på en jättenivå som det inte fungerar.
Ja, det tror jag blir slutorden. Tack så jättemycket för att du kom till det konstruktivt kritik, Lena Andersson.
Tack ska du ha.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Lena Andersson och du hittar länkar till både egenmäktigt förfarande och om äkta och falsk liberalism på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Jag vill också tacka för ditt tålamod med det långa sändningsuppehållet. Du ska veta att jag inte har legat sysslolös. Tiden har gått åt till att skriva färdigt boken Älskade Public Service tillsammans med Jens Gaman. Det mesta är färdigskrivet. Nu återstår endast redigering, sättning och tryck. Snart kommer vi att öppna shoppen för förbeställningar. Jag vill också berätta att det är bokrea på aronflam.com/merchandise och samistatpublishing.se mellan den 18 och 28 februari. Då kan du äntligen snappa åt dig godbitar som det här är en svensk tiger till reapriset 189 kronor. I dagsläget kostar den nämligen 249 kronor. Och det här gäller flera andra böcker som Jag älskar att bli citerad eller Jag bombade. Och går in på samistatpublishing.se, alltså förlagets hemsida, så kommer du hitta ännu fler böcker. Böcker av Henrik Jönsson eller Magnus Norell och Fredrik Andersson som du kan köpa till rabatterat pris på samistatpublishing.se med andra ord. Om du ännu inte stöder Dekonstruktiv kritik kan du göra det via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Och glöm inte Helsingborgs Dagblads ledarskribent Saba Bene Perlenborgs fina recension Swisha för sexism, som tyvärr ligger bakom betalvägg. Men om du vill se det humoristiska mästerverk som fått Helsingborgs Dagblad att rycka ut till Bianca Kronlövs försvar, så ligger det på min YouTube-kanal. Glöm inte att gilla, prenumerera och dela med dina vänner medan du är där. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.